Ja, vår adventsljusstake talar om för oss att tiden fram till jul går väldigt fort. Idag är det redan den tredje söndagen i advent. Men adventstiden är ju också en väldigt viktig tid, tänker jag, som ett slags förberedelse inför den stora högtiden som vi snart ska fira. För det handlar om hur Gud genom historien har förberett och förbereder sitt folk på Kristi ankomst. Och idag kommer det att särskilt att handla om Johannes döparen. Rubriken är Bana väg för Herren om man tittar i evangelieboken. Bana väg för Herren. Och särskilt om Johannes döparen kommer jag att uppehålla mig vid idag. Budbäraren, vägröjaren, en som profeterna förutsagt under lång tid. Och så framträder han vid en bestämd tidpunkt. Och vad är det Johannes döparen förkunnar? Hans budskap är att människor ska omvända sig. Att de ska göra sig beredda på att en som är större än jag, som man säger, ska komma. Att Messias ska komma, att Messias ska möta människor och hur himmelriket, Guds rike, tar gestalt liksom i fysisk form. Och det är ju Jesus själv. Och någonstans kan man säkert hitta en symbol också för Johannes om man kommer till någon kyrka någonstans. Och yxan är faktiskt Johannes döparens speciella attribut eller symbol. Redskapet som Johannes döparen använde för att i bildlig mening röja väg och bana väg för Kristus i våra hjärtan, i våra liv. Och nu ska jag läsa ifrån Lukas, eller jag ska läsa hela Lukas evangeliets tredje kapitel så att vi ska få ett bra sammanhang när det gäller dagens tema. Lukas 3. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trakonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör en stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem: Huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem: pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. På detta och på många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem. Men när han gick till rätta med tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias och för det myckna onda som han hade gjort, la Herodes till allt annat också det att han satte Johannes i fängelse. Amen. Det är en intressant inledning som Lukas har i det tredje kapitlet. Den påminner ju på ett mycket märkligt sätt också om det andra kapitlet som vi kommer att höra på jul. Ni känner den orden: vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning. Alltså Lukas är väldigt noga med den historiska kontexten, det historiska sammanhanget, att få med allt som är av värde och vikt för att sen förstå att i det här historiska sammanhanget händer någonting viktigt för Guds folk. Och precis som idag så var världsläget på den tiden väldigt invecklat och väldigt omvälvande, både på politiskt och religiöst sätt. Det var inte lugnare då, om någon tror det, utan det var, ja, det går inte att jämföra historiens gång från en tid till en annan, men det var rörigt, precis som det är också idag. Och mitt i allt detta så kommer alltså Guds ord till Johannes i öknen. Och Johannes var ju inte omtalad eller känd eller någonting av sin samtid. Han var helt okänd egentligen. Men Guds ord uppenbarar sig för Johannes på ett särskilt sätt. Det berättas i Markus evangeliet om Johannes döpare att han var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Han levde av gräshoppor, vildhonung. Att han levde väldigt enkelt, troligen för sig själv, antagligen på någon enslig plats i öknen. Och det han har att säga, det är ju kärvt. Det är inte politiskt eller religiöst anpassat, så att det inte liksom retar någon, utan det är precis tvärtom. Det är väldigt kärva besked om vad människor måste göra i djupet av sina hjärtan för att kunna ta emot Messias i sina liv. Han predikar syndernas förlåtelse genom omvändelse och ett dop i vatten för att omvändelsen ska bli bekräftad av Gud och i för människor. Och det är intressant också att när vi är inne på dopet, att också Jesus tar emot sitt dop av Johannes. Men det är ju inte ett omvändelsedop, utan det dopet är av ett annat slag. Det handlar istället om att i Jesu dop så bekräftar Gud att Jesus är Guds son. Han är utvald av Gud för en alldeles speciell uppgift. Gud inviger sin son att i ord och handling vittna om den levande guden för människor i världen. Och sen kan vi läsa om evangelierna hur Jesus blir förd av anden ut i öknen för att testas och frestas av djävulen under 40 dagar och 40 nätter. Men efter att ha bestått provet så är liksom Jesus så att säga mogen för att träda fram för att i ord och i handling vittna om den Gud som har uppenbarat sig i och genom Jesus. Och Jesus säger också, precis som Johannes, omvänd er, himmelriket är nära. Och det är ju närmare då än vad människor kan ana, därför att i Jesu gestalt finns himmelriket också. Synligt. Johannes döparen, han förkunnar omvändelse för människor och han döper dem i vatten för omvändelsens skull, säger han. Och det står ordagrant i Matteus 3, det är en parallell till det som står i Lukas. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull, men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. En som är starkare än jag kommer efter mig, Jesus. Jag döper i vatten. Han ska döpa i helig ande och eld. Vad är det? Jag läste en kommentar kring det här bibelstället. Och det står det så här ungefär. Först ska jag nämna då att Jesus säger om Johannes att han är mer än en profet. Johannes är faktiskt ingen mindre än Elia. Det är väldigt intressant det där med Elia, profeten Elia. Men han är mer då, mer än Elia till och med. Ingen som har trätt fram av kvinna född, säger Jesus, är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Matteus 11:11. Märkligt. Och här har vi återigen, som jag ser, ett prov på den som jag tänker många gånger på, det som jag kallar för den himmelska paradoxen. Alltså det som, hur Gud liksom vänder upp och ner på vårt sätt att tänka och värdera. Att den minste i himmelriket är större än Johannes döparen, som är den största av kvinnan född. Det här är så märkligt. Guds perspektiv är så helt annorlunda mot vårt sätt att tänka och värdera och uppfatta. Med Johannes bryter en helt ny tid fram. Man liksom nästan kan känna på något sätt hur det liksom vågen som talar om liksom Nya testamentet liksom får sin tid i historien och liksom väller fram som en vågström av liv och ljus och hopp. Och mitt i en omskakande tid, på Johannes och Jesu tid som det är idag, så kommer den här varma vågen med kraft, glädje och ljus till oss. För vi lever ju verkligen i en väldigt märklig tid där så mycket händer och händer snabbt. Och mycket som vi funderar över och kanske inte heller kan riktigt ta ställning till för den delen. Men mycket tankar tror jag att många av oss bär på när det gäller både världsläget och om vårt eget land. Jag tänker på Brexit, när Storbritannien valde att ställa sig utanför EU. Den nya presidenten i USA, Donald Trump, som i mångt och mycket reser många, många frågetecken, verkligen. Läget för människor i Irak, nu ser det ut allvarligt, mycket blodigt, mycket våld, mycket död, mycket lidande. Vem är president Putin? Vad vill han egentligen? Vad har han för avsikter med sin politik? Hur ser du, hur är läget i Syrien idag? Människor i Afghanistan, Mellanöstern. Det är bara några få av alla oroshärdar och som finns i vår värld. Många, många, många människor är på flykt. Ofta är det kriget som är orsaken. Krig, orsak. Religiöst, politiskt, förtryck. Svält. Andra orsaker som vi i Sverige har varit förskonade ifrån i mer än 200 års tid. Det är många som vill söka sig hit och jag läste en artikel i fredagens Dagen på debattsidan. Du kanske såg den också som har Dagen. Jag ska läsa lite ifrån det. Jag blev väldigt gripen av detta. Och det är Daniel Alm, föreståndare för Pingst. Urban Ringbäck, föreståndare för Smyrna församlingen i Göteborg och Urban Widholm, entreprenör i Åre, som har skrivit den här debattartikeln. Och det står så här under rubriken En medmänsklig andra våg. Plötsligt så har liksom tiderna och klimatet i Sverige hårdnat väldigt mycket för flyktingar som söker sig, eller människor som söker sig hit i vårt land. Nu är det andra tider. Nu läser jag inte allt, jag läser valda stycken. Nu är det andra tider. Efter en panikartad inbromsning har gränser stängts, lagar stiftats, flyktingboenden stängs ner. Människovärdet kan omöjligen ha minskat de facto på ett år. Enligt vår kristna tro är det konstant. Vi tror även att många med en annan ideologisk rot känner likadant. Människovärdet måste försvaras även om det kostar tid, bekvämlighet och pengar. Ur människovärdet kommer sedan ett antal mänskliga rättigheter, bland dem asylrätten. Många av dessa rättigheter finns i FN-stadgan. Men asylrätten är idag i praktiken upphävd i stora delar av Europa. Detta mitt under brinnande krig på flera platser, också i Europas närområde. Och på slutet här, kan advents- och jultiden 2016 få bli tiden för en vågrörelse av värme, kärlek och medmänskligt engagemang? Om inte, fruktar vi ett moraliskt vintermörker utan historiskt motstycke över vårt land. Vi hör just nu förfärande rykten om snar massdeportation av mängder av ungdomar till en mycket osäker framtid i krigsdrabbade områden. Vi vädjar till det offentliga Sverige. Låt detta inte ske. Låt inte advents- och jultiden 2016 gå till historien som den tid då hoppets ljus släcktes för tusentals utsatta medmänniskor vars öde vilar i våra händer. Jag rekommenderar att läsa den här artikeln Fredagens Dagen. Jag var inte med 1946 Men jag har läst om vad som hände för 70 år sedan. Efter andra världskriget så hade, eller i samband med andra världskrigets slut, så hade människor ifrån det gamla östblocket sökt sig till bland annat i Sverige. För de ville inte, de förstod vad som väntade om de kom tillbaka till forna Sovjetunionen, nämligen det kommunistiska förtrycket. Och nu tänker jag på de balter som hade sökt till Sverige och som den svenska regeringen skickade ut, skickade tillbaka för 70 år sedan. Och det är skrämmande egentligen hur lite vi människor lär oss av historien. Att inte upprepa samma misstag. Av allt att döma gick dessa människor rakt i döden eller i fängelse. Har vi inte rum för människor i vårt land? Jag blir så upprörd. Jag tänker, det är klart att vi har både råd och vi har plats. Men vad är det som händer med människor? Vad är det som gör att politiken allmänt sett bara hårdnar och blir mer och mer individualistisk och egoistisk? Och vad är det som gör att människors hjärtan kallnar? Till slut blir det så kallt så att det finns inget liv kvar. Men förhoppningsvis så finns det motkrafter som märker och förstår att så här kan vi inte ha det i vårt land. Vi måste göra någonting för människor som har det mycket, i yttre mening, mycket sämre än vad vi har det. Och då kommer Johannes Döpare in på det här. Han talar om frukt, att bära frukt. Att bära god frukt. Nu tänker jag på Jesus. Nu är jag tillbaka till Jesu dop igen. Eller rättare sagt, det dop som Jesus ger oss i ande och i eld. Då tänker jag så här. När det talas om att han döper er med, han ska döpa er i ande och eld. Då tänker jag på den heliga ande. Om den heliga andes, eller andens frukter. Och som är uppräknade på många ställen i Nya testamentet. Någonting som växer kommer inifrån. Äpplen och päron kan liksom inte, man kan inte ta ett litet äpplekart och försöka montera fast i trädet och få det växa. Det funkar ju inte. Det kommer att skrumpna ihop och det ramlar ner och ruttnar. Men ett träd, när det ska bära frukt, så växer det inifrån trädet och ut. Omvänd er. Förstå vad Jesus vill och gör det levande för er och för andra. Andens goda frukter. Och så tänker jag på Jesus talar om att döpa oss i eld. Det är starka ord. Men då läste jag en kommentar som talar om att Jesu dop i eld betyder domselden. Att vi ska granskas och vi ska renas. Och i elden så bränns allt bort som är skadligt och dåligt och som är emot Guds vilja. Och så ska det som är äkta och rent få finnas kvar. Jag såg för ett tag sedan Jonas Gardell i tv i programmet Min sanning. Kanske såg det också. Det var väldigt intressant. Och han var inne på många bra saker, tycker jag. Men det var en sak som jag funderade på. Jonas Gardell nämnde också någonting som hade med det här med hur vi ser på människor som inte kan få vara kvar i vårt land och så vidare. Och att vi kommer att få en dag få stå och skämmas inför Gud för vad vi inte har gjort. Men jag personligen tror att det kommer att bli mycket värre än att bara stå och skämmas. Mycket värre. Vi kommer att få svara för vad vi inte har gjort. Det kan få väldigt allvarliga följder. Gud har ju gett oss något fantastiskt. Han har gjort oss till människor. Han har gett oss förmåga att känna ansvar, empati, alltså förmåga till att leva sig in i hur andra människor känner, tänker och mår. Gud har gett oss möjlighet och förstånd att använda vårt omdöme. Gud har gett oss känsla för rätt och rättvisa, vad som är rimligt. Det som är rimligt och rätt och bra för mig måste också i sanningens namn vara rätt och rimligt och bra för andra. Gud har också gett oss förmåga att lyssna till vårt hjärtas röst och samvetets röst. Och Gud har också gett oss förmågan att kunna utmana vår egoism och individualism. Och allt detta väntar sig Gud av oss. Och just därför att vi människor, till skillnad från djuren, så ska vi också en gång inför Gud redovisa våra liv, var och en. Allt vad ni har gjort mot andra, det har ni gjort mot mig, säger Jesus. Ni kommer inte undan det. Vi måste först rannsaka oss själva och omvända oss på djupet. Vi kan inte bara titta på andra och tänka hur bär de sig åt egentligen. Men varför gör inte de någonting åt världsläget? Vi måste börja med oss själva. Gå tillbaka till oss själva, även om den här resan är den jobbigaste resan kanske. Låt oss börja bära frukt, andens frukt, en omvändelsens frukt. För vi väntar på Jesu ankomst, vi längtar efter att han ska komma. Vi längtar och väntar på Jesus sista advent, på hans ankomst och återkomst i härlighet. Amen. Jag skulle vilja läsa även Psaltaren 146. Jag tycker den är så väldigt fin. Prisa Herren min själ. Jag vill prisa honom så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen. Då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt som, vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger det förtryckta deras rätt. Han ger det svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder faderlösa och änkor, men korsar de ondas planer. Herren härskar för evigt. Din Gud, O Sion, från släkte till släkte. Halleluja. Amen.